mitt namn är då Konrad Fjell från Norge. Och just för tillfället så har jag en halvtidstjänst på en bibelskola som heter Bibelskolan på Fossnes, som är driven av en lågkyrklig missionsrörelse som heter Norsk Luthersk Lekmannsmission. Och sen så har jag en halvtid inom det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet. Just nu för tillfället som hjälpepräst, en slags praktik innan jag till augusti ska insättas i en tjänst i en församling. Jag har läst teologi på menighetsfakultetet i Oslo i lite över 5 år. Och sen så har jag också tagit, som Ola var inne på, Lutherstiftelsens pastoralkurs i Göteborg, för de som vet om det. Min uppgift nu är att ge en kort replik på det föredrag vi nu nyss har fått lyssnat till i ljus av den norska pietismen. Jag antar också att min otacksamma uppgift är att försöka att göra vår uppfattning av kategorierna ortodoxi, pietism, något mer komplext. Jag har 2 delar. Först en kort övergripande kommentar. Sen den sista delen, som är den längste, går jag in på 3 av de 4 punkter som Hamletonen var inne på i sitt föredrag i slutet. Det blir inte tid till mer. Först, Hamletonen, tack för ett gott föredrag. Och jag måste också erkänna att Valentin Ernst Löscher var ett obekant namn innan du satte det namnet på dagsorden här genom ditt föredrag. Rent kyrkohistoriskt så tycker jag det är ett intressant föredrag vi har fått lyssnat till. I alla fall för min del har det blivit kastat något nytt ljus över den gamla debatten om ortodoxi pietism. Och efter min värdering har du löst din uppgift på ett mycket bra sätt. Allikevel hade jag nu hoppat att vi kunde få höra något mer från Löschers bok, där han vurderer pietister som kanske måste sägas och vara något mer representativ för den pietistiska rörelsen. Du har några gånger varit inne på spener i föredraget. Jag kunde ha tänkt mig, jag räknar med att det finns i Löschers bok, något mer om hans värdering av till exempel spener. Men att hålla ett sådant föredrag är ju en begränsningens konst, och det är inte så lätt att det. Sen så har jag väl också saknat en aktualisering av det som man kallar det pietistiska problem. Och jag ställde mig följande frågor. Varför ta upp detta kyrkohistoriskt sett intressanta problemområde idag? Varför ger vi det rum i detta mälk? Står vi överför en pietistisk utfordring i våran tid? Varför behandlar man pietismens problem och inte ortodoxins problem, om det skulle finnas? Men det var ju inte strängt satt din uppgift att aktualisera pietismen in i vår tid, det är kanske mer min uppgift, och våran samtal sen. Sen, den sista delen, var jag nu vill försöka säga något mer om 3 av de punkter, dyka lite mer in i tre av de fyra punkter som du hade uppe I ditt föredrag. Och som blev presenterat under överskriften någonting av verkets innehåll. Och det är de här ja, det har kanske jag har tagit med alla fyra här. Ett, läran är inte så viktig. Och frågan om nådemedlen. Man gör predikoämbetet maktlöst. Och våra hjärnor blandas ihop med trosrättfärdigheten. Det blir de tre första där som jag hinner säga något om. Och dessa fyra punkter har kanske också varit de fyra viktigaste anklagepunkter på pietismen som kyrkohistorisk rörelse. Först vill jag understreka att jag delar helt och hållet Lörschers och förmodligen också flera härs uppfattning om att det finns riktningar inom pietismen, också till dels framträdande riktningar som är på villspår. Ja, som också rent av har brutit med den lutherska läran och som man måste ta avstånd ifrån. Den första punkten, läran är inte så viktig. Det kan inte nog understrykas att den kritik är berättigad som hittar eller drabbar det man gärna kallar för radikal pietismen. Inte minst gäller radikal pietismens likgiltighet i förhållande till läran. Och detta har också du, Letonen, tagit fram avskyväckande exempel på I ditt föredrag. Men jag kunde ändå inte undvika att märka mig att det är någon högst ytterliggående exempel som är tagit fram, till exempel med Johan Wilhelm Petersen. Och som står I mycket stark kontrast till det som, så vitt jag kan förstå, måste sägas få vara det typisk pietistiska. När Lörscher enligt Letonen gör likgiltighet med läran till ett karaktärträck med hela pietismen, då ställer jag mig kritisk. De citat som blev tagit fram för att visa att Lörscher är mycket bevisst på den lutherska läran, tror jag, eller vet jag, att man också finner paralleller till I till exempel Pia Desiderium från 1675. Flera gånger en mycket stark understrykning av den lutherska lärotraditionen. När det nu gäller pietismen så som den bröt igenom I Danmark-Norge är det intryck jag har fått efter att ha läst lite olika införingar att man strängt övervakade den lutherska läran. Och efter att har undersökt flera pietistiska präster och biskoper I Norge, bland annat den framträdande kristianabiskopen Peter Hersle, konkluderar professor I kyrkohistoria, tidigare professor I kyrkohistoria vid menighetsfakultetet och senare biskop Andreas Årflott, följande. Samtidigt märker en att prästerna, alltså de pietistiska, likväl trots denna terminologi, alltså den typisk pietistiska terminologi, också hade en också solid förankring I den gamla ortodoxa läran. Det måste nog ändå erkännas att pietistiska biskoper I Norge på den tiden nog hade en mildare behandling av schismatiska och ranglärande prester än man tidigare hade haft. Ändå trekker den samme Andreas Årflot också fram en rad exempel på en sträng lärtukt i kyrkan, inte minst ifrån biskopernas sida. Sen några kommentarer till frågan om nådemedlem. Och jag måste först få säga ja och amen till samtliga åklagepunkter som blev tagit fram emot Joakim Lange under den här punkten. Ändå tycker jag kanske att om man vill dra generaliserade slutsatser av till exempel Langes uppfattning, att man kanske inte behandlar det historiska källmaterialet med rättvishet. Visst är det högst beklagliga drag vid pietismen som här dras fram. Men, och det är en fråga från min sida, är det Löschers mening att också göra detta syn på nådemedlen till ett karakteristiskt drag för hela pietismen? Själv om Löschers verk omöjligt kunde ha tagit hänsyn till den dansk-norska pietismen, eftersom den för allvar slog igenom efter att hans verk kom ut, synes för mig heller inte på denna punkt de träck som dras fram att vara särskilt typiska om man värderar pietismen utifrån den dansk-norska utgåvan. Januari 1736 blev förordningen om konfirmation införd i hela det dansk-norska riket. Den var ett led i den pietistiska uppdragertanken, uppfostran, som finner mycket stark genklang, inte minst hos Luther. Biskop Erik Pontoppida, som måste säga som var den främsta och viktigaste kanske av pietismens föregångsmän i Norge-Danmark, utgav två år senare Sandhet till gudfryktighet, som är en förklaring till Martin Luthers lilla katekes. Denna boken har genom ett par århundrar varit med och pränta den pietistiska fromhetstypen djupt in i det dansk-norska folket. En borde märka sig att rent läromässigt och principiellt utgör Pontoppidans förklaring lite nytt. Samtidigt är den en helstöpt exponent för pietismens grundläggande kristendomsförståelse. Och jag vill här ta fram ett exempel. Jag företog en sammanställning av Pontoppidans utläggning om nattvarden med Luthers stora katekes. Och sakligt sett tycker jag man måste säga att de är så gott som identiska. Ändå märker man en skillnad. Luthers utgångspunkt när han förmanar till att till självprövning inför nattvarden tyckes helt klart att vara den anfäktade kristens själ som har svårt för att tro, kan det vara för mig. Pontoppidans utgångspunkt tyckes mer vara den säkra och obotfärdiga, Og her kommer efter mitt skjønn något av det mer typisk pietistiska fram i forbindelse med nattvarden. Og något av det botspregel som onekligt senkes över nattvarden i pietismens tid. Kastas noen skuggor över nattvardens evangelium. Ändå behövs efter mitt skön både Luthers varma förmaning till den anfäktade och Pontoppidans varningar till den säkre och obotfärdiga. Man borde kanske inte ställa det upp emot varandra. Och jag måste heller inte glömma att de historiska förutsättningarna var något olika i Tysklands 1528 och Danmark Norges 1738. Och sen den tredje punkten som vi hinner säga något om. Man gör predikoämbetet maktlös. Och jag förhåller mig nu bara till den sida av saken som du också har tagit fram i ditt föredrag. Det är ett stort område som också inom ortodox pietism schematiken kunde sägas mycket utfyllande om också på andra områden. Men jag förhåller mig till det som du drar fram i din ditt föredrag. Enligt Lehtonen menar Löscher att pietismen som sådan tar predikoämbetet citat nästan bort från sitt sikte och istället uppmärksamhet fästas till personer och deras fromhet. Och detta måste väl sägas passa med riktningar inom pietismen. Och jag tycker det är ingen grund till att ursäkta de delar av pietismen som förakter betydelsen av en sund förståelse av ämbete och den rätta ordning i menigheten enligt både Luthers lära och bekännelseskrifterna. Samtidigt är det en fråga om inte också ortodoxin här har sina, ja, har ni detta uttryckssätt, svin på skogen, förstår ni det? Ja, ni förstår kanske. Bra. Det är fråga om inte också ortodoxin har sina svin på skogen, i alla fall om Luthers syn på ämbetet och det allmänna prästedömet är måttstocken. Löscher tycks enligt Lehtonens föredrag och lägga mycket stor vikt vid ämbetsnåden i sin förståelse av ämbetet, gratia ministerialis. Nettopp på denna punkt tycker jag att den typisk, om det kan sägas, det ska inte jag säga, men om detta är den typisk ortodoxa ämbetsförståelse i just den punkten, att man har tagit ett steg bort ifrån Luthers syn på ämbetet i riktning av den katolska kyrkas syn på ämbetet. Jag sysslade lite med just den frågan i min mastersavhandling vid Menighetsfakultetet i Oslo och hade som ämne nettopp Luthers syn på det kyrkliga ämbetet och det allmänna prästedömet. Där analyserte jag nio skrifter och en predikan av Luther från tidpunkten 1520 till 1544. Och så vitt jag kan komma ihåg fann jag inte på ett enda ställe att Luther talade om någon gratia ministerialis. Tvärtemot tycker jag finna många exempel på att han polemiserar starkt emot alla sådana föreställningar. I alla de skrifter som jag undersökte understryker han att en kristen aldrig kan komma i besittelse av någon annan andlig makt, myndighet eller nåd än den som mottas genom dopet och tro.
Jag har också här några citater ifrån
Weimarana hos Gabe som kan noteras ner för intresserade. Det är ytterst klara standpunkt att ordinationen inte meddelar någon särskilt ämbetsvård. Och om detta var en viktig anklagepunkt för de ortodoxa gentemot pietismen, måste det sägas att pietismen har gjort upp med en utglidning från den lutherska syn på den punkten i den ortodoxa lärotraditionen. Utan att jag med det vill uttala mig om Joakim Langes ämbetssyn som jag inte har någon känsla till. Ja.